Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Förbund handlar om.
Förbund! Precis.
Mm. Det är det andra. Här jag sitter och tittar på en lista, en hel sida med, som heter förbund i Gamla testamentet. Noa har vi redan gått igenom. Här står det så här: förbund omfattar innehåll avtalsform. Så det är det Noa, alla levande varelser. Gud lovar att ingen flod ska föröda livet på jorden igen. Ett villkorslöst fridsförbund med hela skapelsen på Guds initiativ. Förbundstecknet är regnbågen.
Mm.
Ja. Och avtalsformen kunglig försäkran. Men nu blir det en helt annan grej.
Ja.
Ja. Nu omfattar förbundet Abraham och hans efterkommande. Och innehållet är: Gud lovar Abraham att han ska bli far till många. Att hans efterkommande ska få Kanan. Och att de ska få bli till välsignelse för alla släkten på jorden. Själv uppmanas han att hålla sig nära Gud och leva oförvitligt. Och får namnet Abraham. Hebreiska fader till många. Förbundstecken, omskärelsen.
Ja.
Det är precis. Alltså kapitel 17.
Ja, och jag har ju redan haft, och jag refererar ju också till kapitel 15 där.
Ja.
Som är också ett steg i förbundet. Och jag skulle väl lägga till också kapitel 12 där relationen mellan Gud och Abraham börjar, och den är redan då interrelationell.
Ja. Och man pratar direkt om Abrahams viktiga position.
Mm,
ja.
Precis. Vad Gud förväntar sig av honom och vad Abraham kan förvänta sig av Gud i gengäld. Så det är hela tiden den här relationen till människan som Gud har. Och sen så listas ju flera andra. Vi har Sinai som kommer i andra Moseboken och kommer att på något sätt sätta tonen för resten av relationen mellan israeliterna, det israelitiska folket och Gud. Och sen David och sen också kristendomen ser ju ett nytt förbund som åsidosätter det gamla, men därav Nya testamentet. Men
ja.
Jag har inte kommit dit och jag är inte kristen, så jag ska inte ge mig in i det. Men just
en
det här
sak i taget.
En sak i taget, precis. Men bara för att man ser liksom, för de radar upp det så bra i
ja.
Bibel 2000 här. Alltså ett förbund är faktiskt den grundläggande relationen som Gud har med människan hela tiden.
Mm.
Och
att det är en slags ge och ta. Ditt ansvar, mitt ansvar.
Mm, precis, precis. Så det är också den relationen som vi människor har till varandra. Att vi har både ansvar och rättigheter vi kan förvänta oss och så vidare.
Mm.
Och det är alltid problem när vi känner att förbundet, att det sociala kontraktet inte går jämnt ut. Inte fungerar som det ska och så vidare. Och det är det också människans relation till Gud drabbas av.
Precis,
precis.
Och den där känslan av mina rättigheter, mina rättigheter, som det många upprepar.
Precis.
Men för varje rättighet en skyldighet, kan man ju tänka sig också.
Om
man,
ja.
I alla fall lite filosofiskt sett, kanske inte exakt.
Precis, och det finns ju också väldigt mycket filosofi grundar sig på just det här kontraktstänkandet, relationstänkandet.
Att kunna lista, ja precis. Att ha två sidor som är jämbördiga.
Mm.
Man skriver det ena på den ena sidan. Men nu börjar jag läsa.
Mm, sätter igång. Mm. Det är du skyldig till.
Ja, det är min uppgift.
Ja.
Precis. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den väldige. Håll dig alltid till mig och var oförvitlig. Jag ska instifta ett förbund mellan mig och dig och göra din ett övermåttan talrik.
Mm. Så här kommer en intressant term. Och El Shaddai på hebreiska.
Ja, den väldige.
Ja, och det är inte riktigt säkert vad det kan betyda. En tolkning på hebreiska, man tar det väldigt bokstavligen. Det är El, Gud,
ja.
Shaddai, som säger stopp, nog, det räcker. Och det är på något sätt Gud som, som sätter
like
gränser.
Du, ja, ja.
Vad tänker du då?
Nej, jag tänker den som instiftar den här separeraren. Mm. Det här är ju också väldigt freudianskt tänk, men det, jag har ju läst mycket Freud och jag ser de poängerna väldigt tydligt. Det här, den som avgränsar och också på något sätt tar bort det här oceaniska känslan av evigt paradis, men det är någonting som krävs för utveckling.
Mm, precis. Mm. Så att gränser är det gränslösa.
Ja.
Mm, precis. Men det finns en annan, det finns en sorts mer etymologisk tolkning, och det är att det kan ha att göra, och det kommer ju vara relevant i det här sammanhanget, att El Shaddai kan ha att göra med fertilitet. Mm. För att ordet Shaddai, dels så finns det en viss koppling till Sadeh, som betyder fält. Mm. Så det är liksom Gud av fälten, den som ger tillväxt, den som ger fertilitet,
ja,
liksom eller välstånd. Och sen så har vi också Shaddaim, som betyder bröst.
Mm.
Och det är ju det som ger näring och liv till det nyfödda barnet.
Ja, det är lite allting på en gång där, en midsommarstång plus det kvinnliga.
Ja,
principen.
Precis. Och det är också fint om man tänker att det skulle vara någon referens till någon sorts kvinnlig koncept kring Gud där.
Ja.
Men det är ju lite löst kopplingar där, men just vi vet inte mer om vad Shaddai kan betyda, så att det är ett av Guds namn, och kanske är det liksom Gud som ger näring, liksom liv.
Mm.
Liksom på något sätt som en,
och som är liksom båda
världens bröst på något sätt.
Världens Gud, världens bröst. Ja.
Mm.
Ja, det är fint.
Ja, så och det kommer ju komma in med här med fertilitet en hel del i temat.
Ja. Men att ätten ska bli övermåttan talrik, det har vi hört flera gånger redan.
Mm, precis.
Ja, men nu kommer det.
Och här har vi också vandra, vad står det? Att på svenska, för att det på engelska så står det walk in my ways and be blameless. Vad var det på svenska?
Håll dig alltid till mig och var oförvitlig.
Ja, oförvitlig. Så att på något sätt ren och sann och liksom...
Ja.
Håll den där.
Gå den raka vägen.
Just det, precis. Mm. Så det är ju det som är kravet som Gud ställer till Abraham. Ganska högt krav egentligen.
Mm.
Men då genom den att du handlar så kommer jag att etablera mitt förbund med dig.
Mm.
Mm.
Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom: detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte längre heta Abram. Ditt namn ska vara Abraham. Till jag ska låta dig bli fader till många folk. Jag ska göra dig övermåttan fruktsam och folk och kungar ska utgå ifrån dig. Jag ska upprätthålla mitt förbund, förbundet mellan mig och dig och dina ättlingar i släktled efter släktled, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina ättlingars Gud. Jag ska ge dig och dina ättlingar det land där du nu bor som främling. Hela Kanaan som egendom för all framtid.
Ja.
Ja. Och jag ska vara deras Gud.
Ja. Så här är det stora drag.
Det kan man säga. Och så säger han flera saker två gånger då, som i vanlig ordning.
Mm.
Mm.
Och då kan man också titta på, liksom, på så att vad är det som... Finns det en skillnad i vad Gud säger,
ja,
och en nyansskillnad. Men jag tänker att de säger här, du ska vara Avraham, alltså Av betyder far, och Am som på något sätt, ja, som finns här då också, betyder folk.
Mm.
Så Av till folken, till de stora folken. Och där har man ju redan liksom, det är inte bara ett folk som kommer ur Abraham.
Nej, precis. Folk och kungar.
Mm. Och det är också intressant när man tänker efter, för att vi pratar om de abramitiska religionerna.
Ja.
Och det är ju judendomen, kristendomen och islam.
Mm.
Och när man tänker efter, de här texterna skrevs ju innan kristendomen och islam fanns. Och en sorts biblisk koncept av judendomen.
Mm.
Och på något sätt så har eller på många sätt så har den här profetian, den här konceptet som finns i den här boken verkligen infriats. För att författaren till det här kunde inte ha vetat att två andra världsreligioner skulle utvecklas och basera sig på den här relationen som beskrivs i texten.
Mm.
Men ändå så profetiskt nog så är det verkligen så att, att kristendomen och islam har ju verkligen utvecklats att se Abraham som deras förfader.
Ja. Alla bråkande släktingar.
Ja.
Ja.
Så det är lite av en, vad man vill kalla det för, en självuppfyllande profetia, men att, att, att den här idén, den här texten har varit så mäktig att den har gett upphov. Eller så kan man ju också på ett rent religiöst sätt säga att Gud hade planerat det hela vägen och kristendomen och islam är en utveckling som Gud har tänkt.
Ja.
Om man vill se det från ett sorts...
En del av Guds plan.
Precis, precis. Ja, kan jag väl tycka. Men jag försöker också tänka på ett sekulärt sätt och se på liksom, undret i texten i hur det har påverkat historien.
Vi har ju också detta lite... Jag ska ge dig det land där du nu bor som främling, hela Kanaan som egendom för all framtid.
Precis. Så där har vi ju också den här speciella statusen av det heliga landet. Så vi har liksom folket, vi har religionen och så har vi landet. Och det är de tre pelarna egentligen som det här står på. Som det här förbundet utgår ifrån. Och vad tänker du där kring referensen till Kanaan och hela landet?
Jag tänker att jag förstår att det är så viktigt. Och så tänker jag, vad synd att det inte är en mytisk plats. Som många andra platser. Vad mycket lättare det hade varit om det inte var en verklig plats. Med tanke på hur många människor vi är just nu som alla vill ska få plats och samsas. Och att det är just det som verkar vara så fruktansvärt svårt. Det hade varit en helt annan grej om det hade varit lite mindre bokstavligt.
Och det har ju i andra tider för judar i alla fall varit väldigt mytiskt.
Ja.
Liksom, man tänker liksom Jerusalem, den himmelska staden och skiljer det från liksom det verkliga Jerusalem som är hela tiden omstritt och fyllt av konflikter.
Precis, och som egentligen kom in i bilden först på 40-talet, i den här politiska bilden.
Jo, precis.
Och det är faktiskt rätt, det är faktiskt väldigt relevant att ta med det. Att det här är en väldigt, väldigt ny utveckling.
Ja, alltså, ny och ny, jag menar... Det beror ju lite på, för att om man ser på den judiska idén om det heliga landet så har man sett det som en sorts mytisk, någon sorts drömplats för att man inte haft
som någon Eden. Annat.
Ja, som Eden nästan, men Eden är verkligen liksom aldrig fastställd som någon geografisk punkt.
Nej.
Det är liksom öster om solen, efter månen typ. Men här är det ju väldigt tydligt att det är en geografisk plats och det finns en historisk följd som går från Abraham till liksom Joshua som tar över efter Moses och leder folket in i landet och de här myterna och sen till kung David och ända till liksom babylonierna och så vidare. Så det finns ju hela tiden en sorts historisk röd tråd som går igenom. Det var ju bara först med den här exilen som varade i 1800-1900 år i och med andra templets förstörelse och allt det som judar liksom verkligen väldigt få hade möjlighet att ens vara i Jerusalem. Vet till exempel romarna som efter att de hade förstört templet så sa de att judar får bara vara i den heliga staden en dag om året, och det är på årsdagen för templets förstörelse, för att gråta.
Ja.
De får liksom aldrig ha kul där.
Nej, precis.
De får aldrig liksom, men de får bara liksom vara där för att gråta och komma ihåg att de är besegrade. För i det här så finns ju en nödvändighet som man skulle säga att ändrades till att bli en politisk verklighet i och med sionismen på början av 1900-talet.
Mm.
Men det är långt i förväg. Om vi kommer tillbaka till den här idén med att Abraham ska få det här landet, så ser man också med hur man förklarar de här olika exilerna, babyloniska exilen, romerska exilen och allt det här. Det är ju att Gud förväntar sig i förbundet att man ska förtjäna sin plats där.
Mm.
Man ska uppföra sig bra och ta hand om sina medmänniskor i det landet. Och kan man inte göra det, kan man inte leva moraliskt, oförvitligt, så kommer man så småningom att mista sin plats där.
Mm.
Och det gäller både judar och andra folk som har vistats där. Och
är det inte helt remarkable att det här har de här små bokstäverna på de här papperna har varit en sån stark ledstjärna?
Ja, det är ju
helt otroligt.
Det är ju det som är liksom det profetiska på något sätt.
Mm.
Att de här texterna har tvingat sig själva in i verkligheten och skapat vår verklighet i hur vi förstår.
Men att man inte började strunta i det, precis som man har struntat i alla de andra gudarna som har funnits genom tiderna.
Ja, det är ju det som jag tycker gör liksom även för ateister, för sekulära människor, så är Bibeln relevant. För att de simmar i det hav som kommer ur den här bibliska källan. De vet inte om det. För att en fisk vet inte att den simmar i vatten.
Mm.
För det är överallt.
Mm.
Men på något sätt så simmar vi i det här bibliska havet. Och då är det väldigt bra att förstå källorna. Och förstå vad det handlar om. För det är verkligt för väldigt många människor. Och även för de som inte sätter mycket tilltro till de här texterna, så lever de ändå i den världen som skapas av
precis,
texterna.
Man behöver inte vara en religiös person.
Nej, precis. Det är det som hela vår podd utgår ifrån.
Vidare sa Gud till Abraham: du och din sida ska hålla mitt förbund, du och dina ättlingar, i släktled efter släktled. Förbundet mellan mig och er och dina släktingar, förbundet mellan mig och er och dina ättlingar, ska ni hålla på detta sätt. Ni ska låta omskära alla av manligt kön. Ni ska skära bort förhuden, och detta ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Alla av manligt kön bland er ska omskäras när de är 8 dagar gamla, i släktled efter släktled, också slavar som är födda hos dig och slavar som du har köpt av någon utlänning, sådana som inte är av din släkt. De ska omskäras, både slavar som är födda hos dig och slavar som du har köpt. Så ska ni ha mitt förbund på er kropp som ett evigt förbund. Jag får sluta där lite.
Mm.
Ja, okej, okay, så släktled efter släktled och slavar som man har köpt av någon utlänning. Och såna som... Så då är det en väldigt bred... Släktled är en väldigt bred bemärkelse, kan man ju säga.
Mm.
Och sen så att man ska bära förbundet på er kropp som ett evigt förbund.
Mm.
Men varför kunde man inte skära bort en liten kant av ena örat? Det kan man ju dessutom se.
Ja, precis.
De flesta har ju kalsonger på sig.
Ja, exakt. Och det är också en väldigt känslig
kroppsdel. Det är olagligt, precis, att inte att gå omkring naget.
Precis, ja. Det är en väldigt känslig kroppsdel.
Ja.
Men jag tror det har att göra med det som vi som kommer tillbaka till, det här temat, att det här handlar om fertilitet.
Ja.
Jag skulle först säga att vad det gäller slavar, så det lilla jag vet om antik slavhållning, så tror jag att det bara gällde de slavar som valde som önskade att bli judar, att liksom ingå i förbundet, så valde de liksom, det fanns ju en hel del fördelar, att man inte behövde jobba på shabbat och såna här saker.
Ja. Så att man kunde, och så var det liksom, ju inte alltid dödsstraff på det, eller?
På, nej, nej, det var under romartiden, ja, som det blev annorlunda där. Men just det här idén om att alla som jobbar åt en ens hushåll, liksom, som är slavar, eller som, att de ska omskäras. Jag vet inte om det faktiskt tillämpades på det sättet.
Mm.
Men jag är osäker ändå på exakt hur man tolkar det. Vad jag kan säga just på din fråga, att varför just förhuden?
Ja.
Vi vet att egyptierna hade den här praxisen. Det fanns flera andra folk som också praktiserade omskärelse på olika sätt. Man har ju det inom islam.
Ja.
Fast det är inte åldersbestämt. Det är också en intressant skillnad. Att muslimer gör det. Jag menar, vet, turkiska muslimer brukar göra det vid 10-11 års ålder på pojkar.
Oj.
Vilket är liksom...
Det visste inte jag.
Ja, precis. Mm. Och jag vet att palestinska muslimer har en tradition att göra det 4-5 års ålder.
Oj.
Ja, och jag kan... och sen så finns det de som gör det. Min far som är faktiskt omskärare, som är mohel.
Mm.
Han har en hel del muslimska kunder.
Mm.
Och han säger alltid, han är alltid väldigt bestämd på att han gör det bara fram till andra månaden.
Ja.
Och efter det så behövs det ett mer medicinskt ingrepp, för han är inte läkare.
Mm.
Och så, men han menar hans erfarenhet är att då är barnet mer moget och behöver liksom.
Det är inte samma sak.
Nej, precis. Nej. Det är inte samma sak. Så han gör det bara för 2 månader. Så det finns muslimer som gör det också när de är nyfödda. Som judiska pojkar. Mm. Att det ska vara på den 8:e dagen. Men här har vi liksom kärnan i frågan. Varför förhuden? För det här är kontroversiellt. Det är mycket liksom het debatt hela tiden i Sverige. Om det här ska, ens, om det här ska anses vara könsstympning och så vidare. Jag tycker det är liksom väldigt problematisk kritik. För att man ser inte till vad det här, liksom, att det här har gjorts i 3000 år och könsorganet funkar liksom lika bra som det gör en annars, kan jag intyga. Men att och det gör det ju inte med liksom verklig kvinnlig könsstympning.
Nej.
Så det finns en massa frågor där, men man tittar på själva upprinnelsen eller motiveringen till varför man ska göra det här. Så säger Gud att det handlar om fertilitet.
Säger Gud det?
Ja.
Ja.
Att det här är ju... Det är själva inledningen till att du och din efterkommande. Ja. Du ska vara många nationer. Du ska vara fertilitet. Och då tycker jag det är intressant att titta på...
Nej, men alltså, ni ska skära bort förhuden och detta ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Det står ju inte för... Det är ju ingen logisk koppling mellan...
Men hela inledningen.
Men det,
alltså, du ska vara fertil.
Ja.
Ditt förbund med mig ska grunda sig i fertilitet och tillökning. Och du ska bli far åt flera nationer.
Ja, det är släktled.
Så den här bilden av liksom...
Ja.
Jag får lite nästan så här multipytonäsk bild av spermierna som bara flödar och bildar nationer och spermier. Och liksom den bilden. Och sen så säger Gud... apropå det. Ja, precis. Every sperm is sacred. Där har vi det. Jag hade ju till och med glömt den underbara multipyton. Precis där, liksom bara... ett rum fyllt med barn liksom. De har aldrig använt något preventivmedel där.
Nej.
Mm. Så det liksom, när Gud har målat upp den här bilden för Abraham, då säger han ja, och apropå det, ta bort den där lilla förhuden.
Ja.
Så vad är det med förhuden som har någon sorts koppling? Jag menar, vi vet att det inte finns en direkt koppling mellan fertilitet och förhud.
Nej.
Medicinskt. Men det finns en väldigt talande liten dialog mellan Gud och Moses i andra Moseboken.
Ja.
När Gud kallar på honom att leda folket ut ur Egypten, så säger Moses, en av de invändningar som han har till att ta det här jobbet är att jag har, säger han, oomskurna läppar.
Mm.
Han pratar om att han inte kan föra talan.
Ja.
För han har läppar som
nu blir det
inte
äntligen,
omskurna.
Ja, lite mindre bokstavligt här. Vad skönt. Ja,
ja,
man kan använda det som en metafor för någonting.
Ja.
Så de oomskurna läpparna betyder att man inte kan...
Han har någonting
på
i vägen för, han kunde inte få ut orden liksom på något sätt. För läpparna kommer i vägen. Det är liksom... Försöker illustrera det. Ja. Kanske får klippa bort det. Men just precis, va? Så jag tänker att en bra term för det här på engelska är, funkar riktigt på svenska, men att det, it's corked.
Ja.
Det är tilltäppt. Och när man omskär så uncork.
Ja. Man tar av
det som tilltäpper.
Ja.
Så det finns ju väldigt bildligt liksom att skära av den här lilla biten, så wow, då kommer ju penisen och liksom, så kommer ju spanglarna fram ännu bättre. Liksom.
Det är som att ta bort slöjan liksom.
Mm.
Här har vi bruden.
Mm. Eller brudgummen i det här fallet.
Ja, eller bruden.
Okay. Så där finns den här kopplingen, tror jag, som jag ser det. Att du ska korka av alla penisarna så att fertiliteten flödar. Och det är den bibliska kopplingen.
Mm.
Men sen vet jag att mycket kritik som jag har tagit del av kring omskärelse för religiösa syften är just, hallå, är ni dumma, eller man behöver inte göra som en 3000 år gammal bok säger att man ska göra.
Precis.
Och då säger jag att ja, men de flesta judarna som omskär sina barn gör det inte för att en 3000 år gammal bok säger att man ska göra det. De gör det för att det är en tradition som sitter väldigt djupt i den judiska identiteten, om att när man har ett judiskt gossebarn så gör man, jag menar, jag har två döttrar, så jag har inte uppfyllt det här budet. Men hade jag en son så skulle det vara väldigt naturligt för mig att göra samma val för mitt, liksom för min egen barns bästa som mina föräldrar gjorde för mig på den åttonde dagen av mitt liv och omskära. Och det är inte så att jag är märkt och att jag måste vara jude från och med nu, men det är ingen skillnad på det här ingreppet och någon som har en för trång förhud, då får de samma ingrepp. Men av medicinska skäl. Så det är inte liksom att man gör något ovanligt eller fel, tycker jag. Men att det betyder så otroligt mycket för den här identiteten. Och jag tänkte på det här när jag blev förälder. Och du håller ju på att vänta ditt andra barn.
Mm.
Och det är ju så mycket som man går och oroar sig för.
I
graviditeten. Det är så mycket som kan gå fel. Ät inte det här, drick inte det, undvik att göra sig så. Och har man tur och allting går precis som liksom, man hoppas att det ska göra, så är det ändå mycket liksom, mycket som krävs för att få fram det här barnet.
Ja.
Och jag tänkte på det här att när jag höll mina döttrar i mina armar för första gången, så vill man liksom skydda det här barnet från allt ont.
Mm.
Man vill liksom stå som en vägg mellan omvärlden och ens lilla försvarslösa knyte där.
Ja.
Och det finns någonting väldigt psykologiskt starkt i att trots allt det ta en ställning när pojken är 8 dagar gammal och säga jag vill att den här pojken ska vara jude.
Mm.
Jag vill att han ska ingå i samma förbund, samma folk, samma relation till sitt folk som jag har.
Mm.
Och sen kanske de uppfostrar barnet judiskt, kanske inte. Kanske barnet väljer att fortsätta vara jude, kanske inte. Men man har i alla fall tagit en väldigt stark och tydlig ställning på ett väldigt liksom känsligt ställe, men också, låt oss vara ärliga, det är inte ett ställe som är liksom, där det uppstår massa komplikationer och problem.
Nej, precis. Ofta.
Utan det är i en rätt liksom enkelt ingrepp när man gör det i den åldern och så.
Mm.
Så därför så på något sätt, det är mycket psykologiskt kring det. Man ser den här debatten som rasar hela tiden och folk blir väldigt upprörda. Kanske folk blir väldigt upprörda när de hör det här. Mina primitiva åsikter. Men det är en väldigt känslig psykologisk punkt. Men fysiskt sett så är det inte lika högt insats.
Mm.
Så jag tror att det är där på något sätt där skon klämmer.
Ja. Ja.
I alla fall när jag har tänkt till kring det.
Men det står ju också då. Men en oomskuren, en av manligt kön som inte har fått förhuden bortskuren, han ska utstötas ur sitt folk. Han har brutit mitt förbund.
Mm. Och det vet jag.
Mm.
Har inte varit något som har verkligen... Det är mer liksom... Det låter hårt.
Ja.
Men egentligen har man inte följt det. Det är ingen som drar ner byxorna på en ny medlem i församlingen för att kolla om de är omskurna eller inte. Utan det...
Och det var ju förbjudet i Ryssland under väldigt lång tid, så då var det ju ingen som omskars där.
Var förbjudet där? Vi firar Chanukka faktiskt just nu. Det är helgen då man står upp för, liksom, man firar Maccabena som 167 före vår tidräkning stod upp för liksom, mot assimilering och grekisk hellenistisk påverkan på judarna.
Mm.
Och just omskärelsen var en av de renheta frågorna.
Mm.
Där grekerna och de helleniserade judarna tog avstånd ifrån omskärelsen. Och de traditionella judarna som tog strid för judendomen och vann den här segern som vi firar på Chanukka, de tog strid för rätten att få omskära sina pojkar. Så det har varit väldigt liksom starkt psykologiskt. Men samtidigt så om barnet till exempel har någon sorts hjärtfel, eller någon blodsjukdom eller så, så ska man inte omskära honom. Man ska alltid välja liv för liksom, att inte riskera livet för barnet i första hand. Så det är ju inte riktigt att man att man skärs av från sitt folk om man inte skär av sin förhud.
Mm.
Men det finns en väldigt stark koppling där.
Gud sa till Abraham, din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai, hon ska heta Sara. Jag ska välsigna henne, jag ska låta henne skänka dig en son. Jag ska välsigna henne så att folk och kungar ska härstamma från henne.
Och där är också kopplingen att hon heter Sara för att det betyder prinsessa.
Förstinna.
Förstinna där, ja precis.
Sara ska bli stammoder till kungar. Mm.
Mm. Så från och med nu så kommer vi aldrig ha Abraham eller Sarai mer.
Nej, nu är de
utan borta. Nu är de alltid, för alltid Abraham och Sara.
Ja.
Och det kommer också, det är intressant för att när Abraham och Saras barnbarn Jakob får ett namnbyte så blir han Israel.
Mm.
Men sen efter det så kommer han alltid växla mellan Israel och Jakob.
Ja.
Så han är alltid lite tudelad.
Ja.
Men Abraham och Sara, de byter och ser aldrig tillbaka.
Precis, de byter och sen blir de föräldrar. Och då har de, det är deras, i sin nya roll så har de inte behov för den gamla. Det är liksom en förbrukad nivå som de inte kan hoppa tillbaka till.
Precis, ja.
Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och tänkte, inte kan man bli far när man är 100 år gammal, och inte kan Sara föda barn. hon som är 90 år. Och Abraham sa till Gud, måtte Ismael få leva i ditt hägn. Men Gud sa, din hustru Sara ska verkligen föda dig en son och du ska ge honom namnet Isak. Med honom ska jag upprätta mitt förbund, ett evigt förbund. Jag ska vara hans Gud och hans ättlingars Gud. Vad Ismael angår har jag hört din bön. Jag ska välsigna honom så att han blir fruktsam och förökar sig övermåttan. Han ska bli far till 12 hövdingar och jag ska göra honom till ett stort folk. Ja, vi stoppar här lite då. Ja, han föll ner på sitt ansikte och log och tänkte, inte kan man bli far. Han log, alltså här, i hebreiska en anspelning på namnet Isak som betyder han ler. Troligen Gud ler. Men det är väl något annat också. Det är lite så här,
för det står ju här i texten. Vad ger Paul Abraham? Och Abraham föll ner Alpanav på sitt ansikte. Veitrak.
Veitrak, ja. Och Itrak är ju Isak på hebreiska.
Ja, exakt. Ja. Så han skrattade.
Ja.
Och här kommer det här temat som på något sätt... Det är ett väldigt intressant sätt att illustrera någonting som ses som mirakulöst eller omöjligt.
Mm.
Att man skrattar. Mm. Det är ju inte att man är...
Vad är det för skratt? Är det så här...
Ja, en sorts kom igen nu.
Ja.
Seriöst.
Ja, really?
Jag är, precis, jag är 100, hon är 90.
Ja.
Det här,
hur vanligt är det?
Liksom,
har det någonsin hänt?
Det finns ett annat sätt. För det måste vara liksom att profetian menar att det ska uppfyllas på ett annat sätt. Det kan ju inte vara så. Att...
Du måste mena Ismael, säger han ju här.
Ja, exakt. Det måste ju vara genom honom. Och vad... Om man har svårt att föreställa sig Abraham som 100 och Sara som 90 och får en son, så finns en förklaring att möjligtvis räkna de åren annorlunda, som vi pratade om tidigare, att det var
dubbla,
ja, eller hälften ska man säga, att de räknade 2 år på det som vi räknar som 1 år. Och i så fall så är Sara 45, vilket inte är helt otänkbart. Det är precis, men för 90 är ju lite svårt att föreställa sig. Men hur som helst så menar ju texten att det, hon har redan gått igenom klimakteriet, står det senare. Hon har inte liksom det sättet som kvinnor brukar ha, står det. Och det borde vara omöjligt. Och det är det som är det mirakulösa. Så Abraham skrattar och tänker, ja, säkert. Men Gud säger nej.
Hon ska verkligen föda en son. Och du ska ge honom namnet Isak.
Mm.
Och vad Ismael angår, jag ska besigna honom så han blir... Han förökar sig. Han ska bli far till 12 hövdingar. Ja.
Och där kommer det arabiska folket in. Och muslimerna ser sig själva som de andliga arvtagarna till den ismaelitiska grenen. Så allt ordnar sig väldigt tydligt och enkelt kan man ju säga.
Vers 21. Men mitt förbund... ska jag upprätta med Isak som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år. När Gud hade talat med Abraham lämnade han honom och steg upp igen.
Steg upp igen.
Han hade kommit ner och sen steg han upp.
Vad jävlar om himm. Gud lyfte. Precis. Så där har man nästan att Gud uppenbarade sig för Abraham fysiskt på något sätt. Hur, som en ängel eller hur vi tänker. Hur som helst, men vad vi har i det här löftet, va? Så säger han, jo, Ismael är all ära. Det kommer gå jättebra för honom.
Jag har hört vad du har bett om. Din bön. För jag har hört din bön om att välsigna honom.
Ja, precis. Så jag kommer inte... Jag kommer inte skära av honom från förbundet.
Nej.
Eller från relationen med Gud. Men ett annat förbund. För att förbundet i sig, det här som vi pratar om... Det kommer gå från Abraham till Isak till Jakob, inte Esau som Jakobs bror. Och sen så kommer det gå via Jakob till hans 12 söner. Som blir det israeliterna, det judiska folket.
12 är en viktig siffra.
Väldigt viktig. Och jag ser här också på något sätt hela tiden den här meritokratin om man vill. Att det går inte via den äldste bara för att han är äldst. Det går inte till den personen bara för att han är av rätt DNA.
Mm.
Utan det handlar också om vad man gör med arvet.
Mm.
Och då menar han att det är genom Isak som det här ska fungera, den här kedjan.
Mm.
Muslimerna menar att det är Ishmael som är länken i kedjan och till förbundet och så vidare. Det är deras
han är
version.
Också det.
Va?
Han är också det.
Ja. Men som vi ser sen så den här berättelsen om hur Abraham befann sig att offra Isak.
Mm.
I Koranen så är det Ishmael som befann sig att offras,
mm.
inte Isak.
Mm.
Så där ser man liksom att de verkligen kopplar relationen till Ishmael.
Ja.
I alla fall. Mm.
Mm. Mycket. Abraham tog sin son Ishmael och alla slavar av manligt kön som fanns hos honom. Både de som var födda hos honom och de som han hade köpt. Och skar redan samma dag bort deras förhud, så som Gud hade befallt honom.
Ja, så han var snabb.
Ja, redan samma dag allihopa. Det måste ha gått. Det var ju väldigt många. Var det inte 316 eller var det?
319. Ja, precis.
Ja.
Så att, det var mycket...
Rich, bara en skara.
Haja! Ja.
Abraham var 99 år. Abraham var 99 år då hans förhud skars bort. Och hans son Ishmael var 13 år då han blev omskuren. På samma dag blev Abraham och hans son Ishmael omskurna. Igen!
Ja,
ja. Alla män som fanns hos Abraham blev omskurna tillsammans med honom. Slavar som var födda hos honom och slavar som han hade köpt av utlänningar.
Mm.
Yes.
Så det gjordes, det fixades och det
och
var...
Och sen gjorde man det.
Ja,
och så var det
att Abraham var 99 när han gjorde det på sig själv då.
Mm.
Ja, det krävs en ordentlig målmedvetenhet. Och,
men det stod då hans förhud skars bort. Det är en passiv form.
Här så Abraham ben Tisha Betesha Shana Behimolo Basar Orlato. När han omskar sitt kött omskar sin förhud.
That's faith, I tell ya.
That's faith. Så, ja, precis. Jag läste om en dansk explorer. Som Peter Freundchen som fastnade i en isgrotta på Grönland och så skar han sig ut med, han hade ingen kniv, och så skar han sig ut med hjälp av sina bara händer och en kniv som han hade gjort av sina frusna bajs, och sen amputerade han sin egna tår för att de var hjärnfrusna och tog sig därifrån. Så att det är liksom hardcore.
Ja.
Och han var också stort skägg. Och
ja.
Det har ju mycket med omskärelse. Men just liksom han måste vara väldigt... en speciell personlighet. En speciell determination för att
kunna
göra självkirurgi.
Ja.
Ingenting som jag rekommenderar. Eller skulle själv vilja prova på.
Nej, anledningar till att jag gillar...
Och det är därför jag säger också. Jag är tacksam till att mina föräldrar... omskar mig den åttonde dagen av mitt liv, för det är ingenting som jag kommer ihåg.
Mm.
Jag vet inte hur det är att ha förhud, för jag kan aldrig minnas att jag har haft det, och därför så är det liksom ingen stor grej i mitt liv.
Och så behöver du inte ta det beslutet.
Nej. Och så finns det de som säger att man ska inte göra det på barn tills de är myndiga och kan bestämma själv, men jag tycker att det är i sig väldigt problematiskt att ställa någon inför det valet om de ska definiera sig som judar först när de är 18 eller känna att de ingår i förbundet på ett fysiskt sätt först när de är 18. Jag vet min far, när han började sin karriär som Mohel, som judisk omskärare, så fick han ett samtal på judiska församlingen i Stockholm av en iransk man som hade precis fött en son och anlita honom, en muslimsk man som bodde i Sverige, och när min far hade liksom bestämt tid, skrivit ner adressen och allting, så frågade han hur var det att du fick tag i mig liksom på judiska församlingen. Så sa han, jo, jag ringde min pappa i Teheran och frågade hur jag skulle göra, och så säger han, ring judarna, de kan det där.
Ja.
Så det finns till och med i Iran i ett muslims land så finns det en bland vissa i alla fall en idé om att men judarna de vet hur det här ska göras och de fixar det.
När man
de
är i ett sånt land som Sverige liksom,
ja.
Vart går man då?
Precis. Men liksom att rådet från den islamistiska republiken var liksom, ring judarna, de kan det där. Så att ja, det får man vara tacksam för, tycker jag i alla fall. Men nästa gång då är vi tillbaka i, då är det mycket action.
Ja, det är den här.
Ja,
det är den här.
Då uppfylls profetian med Isak. Och sen så tar Abraham en liten...
Och Sara ler för sig själv.
Ja,
ja.
Hon skrattar också. Det är smittsamt det här skrattet.
Ja. Men det blir en slags annan reaktion.
Ja,
ja.
En annan tonvikt kanske, vilket vi kan diskutera.
Ja.
Och sen så har vi också när Abraham förhandlar med Gud för Sodom och Gomorras
räkning.
Ja. Så mycket intressant. Så, häng med.
Ja. Här har jag skrivit att be för städer, be för länder har jag antecknat här.
Ja.
Ja, vi får se vad jag menar med det nästa gång. Ja, ett par skrattanfall blev det lite lagom moget. Ordet övermåttan sa jag också flera gånger. Undrar om det är så det uttalas. Övermåttan, övermåttan, övermåttan. Ja. Vi ses på filosofensbibel.se och filoprax.se. Gott nytt år!